Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Alltså i princip så ska alla skämmas för att de sitter på sån vidrig tillställning och att de är människor. Liksom, jag vill inte vara människa.
Välkomna till det 32:a avsnittet av Gästabudet. Vi befinner oss i Göteborg och med mig har jag
Lyra Ekström Lindbäck
och
jag heter Ulf Karl Olof Nilsson.
Ja, och du är poet, även känd som Ukon.
Det är riktigt.
Och också psykoanalytiker, essayist. Du har skrivit en roman också.
Mm.
Ja, är det något du vill lägga till?
Jag är översättare ibland också.
Just det. Såklart, du översätter ganska mycket poesi.
Ja.
Emily Dickinson
och
Christoph Tarkos, som vi kanske också kan komma in på sen.
Och litteraturkritiker är du också, nämnde du det?
Nej, det nämnde jag inte. Litteraturkritiker i Svenska Dagbladet numera.
Ja.
Tidigare även i Göteborgsposten.
Ja. Jag känner mig inte riktigt som någon slags litteraturkritiker, inte liksom heller som en översättare, sådär, men jag gör det ibland. Sådär.
Och vi befinner oss i ditt väldigt fina mottagningsrum som är fullt med böcker.
Det är varmt och mörkt här inne och väldigt ombonat.
Och Lyra har placerat sig på en divan.
Stämmer, men jag ligger inte ner, ska sägas, utan sitter upprätt i ett hav av sladdar.
Ja, men vi ska tala om humor och poesi idag. Och jag tänkte inleda med att läsa ett par dikter för er som i mitt huvud på något sätt är roliga, eller jag minns dem som roliga. Så sen nu när jag tittar på dem så kanske de inte är så roliga. Men ja, det är i alla fall av poeter som jag föreställer mig att man inte tänker sig är roliga poeter.
Okay. Perfekt.
Ja. Så jag börjar med en dikt som heter Novembergärdet. Mulen eftermiddag, vindlös lågt. Hängande moln, begynnelsestadium till mörker. Tidigare en stark dag där regnet såg svart ut. Sedan ingen nederbörd och dagen är dag igen. Vid och flyktig trots stilla luft. Jag strövar vidrörd på långt håll av platser. Och riktningar når hjärtat som förr. Men återigen en flyktighet vid och under hela vandringen, föga eller inget riktat ljus. De mötande skugglösa kanske därför stundtals också flockvis högljudda. Något otillfredsställande med ansiktet, inte mitt eller ditt, men generellt, frontaliteten, hålen. De groteska rörelserna, töjningarna, skräcken som vill ut, men jag glömmer det. Vänder in mot den svagt belysta staden, uppfattar små vyer vid hörnet, modeller eller tält av skugga innehållande ljus. Det är andra tiders oförstörbara rum förnimmer närvaron av en grå glöd i stråk på marken. Den har ingen temperatur, ligger kvar efter svunna.
Det kom ju inga skratt här i rummet.
Nej. Men det var Ville Granqvist.
Nej. Det är Ulf Eriksson. Men det jag tänker på som roligt med den här dikten och som har stannat hos mig och där jag liksom har glömt resten av dikten, det är det här med ansiktet, något otillfredsställande med ansiktet, och att det då inte är liksom det privata ansiktet utan ansiktet som företeelse på något sätt.
Och att det är groteskt. Var väldigt slående i dikten, tycker jag också. Mm.
Och då tänkte jag, liksom, vad är humor i poesi? Och då tänker jag att det är väl kanske, eller en sorts humor som finns i poesi och som jag tänker inte bara finns i rolig poesi, det är att man tar en tanke och drar den väldigt långt.
Mm.
Och som, det tänker jag att du gör ju mycket i din poesi, Ulf.
Mm. Mm.
Att man börjar liksom i en ganska normal, banal, vanlig tanke att man ser sig i spegeln och tycker inte om ansiktet. Men sen så liksom tar man den tanken till sin extrem, och då blir det roligt.
Fast blir det just roligt? Alltså jag tyckte inte den här dikten var rolig överhuvudtaget. Nej, jag tyckte den var ganska bra. Men, det är väldigt antiklimaktisk början.
Okej, men vi prövar en annan dikt, så får ni se om den är rolig. Och nu har jag ju boken här.
Jag tänkte så här, det kan ju också vara dikten som liksom grundantagande. Liksom inte är, liksom, den är inte avsedd att vara rolig, men att den i vissa enskilda rader eller detaljer, alltså just är det. Mm. För att, jag menar, i det här också, det finns ju någonting komiskt att liksom så minutiöst, liksom överdrivet liksom hålla på med det här, alltså beskrivningen. Alltså det är bara för mycket på något sätt. Och så sen så kommer den här något, vad ska man säga, det finns en slags avdramatiserande effekt när han då liksom nämner då det här ansiktet som är, vad var ordet? Det var
något otillfredsställande med ansiktet.
Ja, det är mycket bra. Det är liksom det är som bygga upp en slags stämning och så pysa ut den. Men jag håller med dig, alltså dikten i sig är ju inte speciellt skojig, men det är nästan så, alltså just det är liksom på sätt och vis överdrivet seriösa kan ju vara just skojigt för att det är överdrivet seriöst.
Ja. Mm. Ja, men att det slår över. Men här då. Som att tveka om att fortsätta att läsa. En bok vars sidor någon annan fläckat ner. Med fingeravtryck och flott och där. Meningar som strukits under brutalt avslöjar. Tillståndet hos en person man börjar frukta och därmed får en ovälkommen djup kontakt med. Och åter ännu en gång får mig att tänka på den fruktansvärda utlämnade frånvaron av närhet till modern som driver Isabelle Huppert att lukta på spermastela toalettpapper på en porrbiograf i Hanekes film. De tummade boksidorna kanske vittnar om isär, ensamhet eller en förtvivlad bildningskamp, steg mot upplysningen. Och Huberts tillfredsställda otillfredsställelse när hon andas in, männens utgjutelser, ett genombrottets självskada i vilket fall. Återuppstår det ständigt. Det finns helt enkelt en närvaro i det som är starkare än det som kan förklaras och den är förmodligen ens egen. Tyckte ni? Lyra, ser ingen humor i detta heller.
Jag är lite chockad faktiskt för att du kan ju vara så oerhört rolig själv, Michaela, och du är väldigt, väldigt bra på att identifiera det komiska i prosa. Du har ju läst hysteriskt roliga prosastycken i podden tidigare och jag förstår inte ens var man ska skratta här. Är det ordet sperma?
Nej, det är klart det inte är. Utan det är på något sätt... Alltså... Eller vad tycker du?
Alltså jag kan tänka mig att det finns någonting komiskt i att liksom börja med en sån bred bild av en, vad ska vi säga, alltså en slags äckel inför tillvaron så. Alltså, och var ska det ta vägen? Och så liksom bara dyker det ner i någon form av enskild detalj. Det är som så här, men nu ska jag prata om smärta. Och så sen så, och smärta är någonting vi alla kan uppleva och så vidare. Och så sen så bara hoppar någon in i någonting som är helt och hållet anekdotiskt. Och så blir den här berättelsen om den här filmen. Alltså, varför just den, så att säga? Alltså, när det på sätt vi skulle kunna vara så otroligt många andra exempel eller anekdoter. Och där finns det ju, tror jag... Alltså en slags, och det tycker jag Norén förut är också väldigt bra på, att han helt enkelt har liksom rätt och smarta referenser.
Mm.
Alltså i hans dagböcker och också i den här diktsamlingen som du läste nu. Alltså det är någonting med liksom de musikstycken han nämner eller liksom, ja, men den litteratur han läser också, som är helt enkelt, det tyder på mycket, mycket god smak och timing. Liksom. Han läser inte, det är så här nya grejer också.
Mm.
Åtminstone för mig.
Ja, men för här tycker jag att det är just det, att det är på något sätt, alltså det är associationen på något sätt, och liksom den oväntade associationen, att det är boksidor i en bok då, ja, men till exempel en biblioteksbok där någon har strukit under och antecknat,
ja,
och att han då jämför det med de här äckliga näsdukarna med sperma. Mm. Alltså det är så...
Det hade ju blivit oerhört roligt om någon hade gjort det i ett vardagligt samtal.
Ja.
Men... Ja, liksom spåret.
Ja.
Liksom,
ja.
Fläcken av anteckningar eller sperma.
Ja. Men att det är liksom den bilden han går till och väljer. Ja. Och jag tänker att den typen av humor tycker jag finns mycket i Stieg Larssons poesi. Att, det,
mm,
menar, att han förflyttar sig vidare associativt på ett helt oväntat och konstigt sätt. Och också ofta lite äckligt sätt.
Ja, alltså att det...
Men det är intressant att det är så himla svårt att exemplifiera. För jag hittade din frågespalt, Ulf, i GP som du hade ett tag. Fråga poeten. Mm. Först måste jag bara fråga, de där frågorna, kom de från läsare eller hittade ni på dem själva?
Du, det tror jag bara Mikaela vet.
Jag som har varit inne på GPs redaktion kan nog bekräfta att Victoria Greve, som då var på GP, hittade på en och annan fråga till.
Jag fick dem hur som helst i mejlkorgen.
Som om de kom från läsare.
Här har vi en nyfiken läsare.
Det var intressant, så du var liksom inte i maskopi med redaktionen, utan de mörkade det här.
Sen kan man säga, jag vill inte ställa vissa frågor heller.
Nej, jag förstår det. Men då måste vi passa på att tacka Victoria Greve för den här frågan. Jag har en fråga om humor, skriver Victoria, eller vem det nu är. Här. Min pappa...
Det kunde vi ana.
Det är redan roligt. Min pappa brukar dra ordvitsar och jag har tänkt på hur likt det ibland är poesi. Vad är egentligen relationen mellan poesi och ordvitsar? Och då har du svarat så här. Någonting som däremot skiljer dikt från vits, först pratar du om likheterna, men är att i poesi är det oroliga förutsättning för det roliga. Den poet som för uppenbart anstränger sig för att vara entydigt komisk förstör sitt poetiska utgångsläge och riskerar att hamna i den roliga poetens mardrömsposition, stand-up-komikerns. Bättre då att låta diktens humor puttra i bakgrunden, låta det komiska glida in liksom från sidan. Ja, just så är det. Poesi äger egentligen vitsens alla egenskaper. Den arbetar med samma metoder och språkliga strategier. Poesi är exakt samma sak som humor, minus själva humorn. Och då undrar jag, vad är då humor? För när du kommer med exempel här, så är de förvånansvärt oroliga i ordets dubbla bemärkelse.
Men så säger du ju om allting, Lyra, har det ju visat sig nu.
Ja, men, du har läst två dikter, Mikaela.
Jag tänkte också ungefär på det stycket, att det är ju någonting mer om humor ska fungera i dikt, så tror jag inte liksom att utgångspunkten kan vara sådär, hej, jag är en jätterolig poet och nu ska jag läsa några dikter. Jag har förut själv, jag vet, framförallt i Norge så blev jag presenterad en gång så, och nu kommer Nordens morsomästerpoet. Och så ska jag ställa mig och läsa dikter där. Det blir verkligen inte bra.
Nej, jag har lätt berusat när jag skulle läsa ur min diktsamling Leviatan en gång. Sagt att så här, ja, nu ska jag lätta upp stämningen här lite.
Ja,
eller någonting. Gjorde jag det då?
Ja, nej. För den är kul.
Ja, den är kul. Men det satte liksom inte riktigt förutsättningarna inte, för att dra fram skratt.
Nej, och jag hade för kanske 10 år sedan, jag har liksom en kompis som är stand-up-komiker, och sen så hörde han av sig och så sa han så här, men Ulf, jag har hört att du är en väldigt kul poet, kan inte du komma och läsa på en stand-up-grej? Och så tänkte jag, vad fan, det kanske jag ska göra. Så tackade jag ja. Och så sen så närmade sig det här datumet och så tänkte jag, det här går inte. Jag gräver min grav här. Så jag tackade nej liksom veckan innan och sa, nej, det här går inte.
Det hade ju blivit ett intressant experiment.
Ja, kanske, men det är samtidigt en känsla av att det vore att... Alltså det är nästan så att jag rådnar bara jag tänker på den. Alltså på den tillställningen. Och stå där inför... Jag tror inte ens jag har varit på någon stand-up-föreställning i hela mitt liv. Men att liksom stå där och läsa latchodikter. Nej. Väldigt plågsamt alltså.
Så när du skriver i den här spalten att det är varje poets mardröm, då menar du det väldigt konkret?
Jag har upplevt det. Precis här. Jag var väldigt, väldigt nära. Jag har åtminstone varit väldigt nära i fantasin, kan man säga. Jag kom ju aldrig riktigt så långt.
För du definierar inte humor här i svaret, och de exempel du ger på diktrader som du tyckte var roliga, nu ska jag inte dra dem för att inte hänga ut olika samtida svenska poeter som tråkiga, men jag tyckte att de var otroligt tråkiga.
Mina exempel?
Ja, vilket förvånar mig, för du är en så rolig poet. Men sen, det närmaste du kommer att att definiera humor, det är när du skriver: mitt livs mest poetiska och roligaste ögonblick, när min yngste och då treårige son pekade på en katt och sa vov. Vi kiknade tillsammans av skratt, samtidigt som jag på sätt och vis grät av lycka över att jag förstod att han hade tillägnat sig vitsandets konst. Hur skulle du beskriva den där konsten?
Alltså, för det första så tror jag inte att humor är en sak, utan kan ju liksom vara väldigt, väldigt, väldigt många olika saker. Ja, men till exempel så kan det vara att liksom överdriva någonting, som ju delvis var inne på. Det kan också vara det här, alltså det som min son gör där, det är ju liksom att säga fel. Alltså man säger fel.
Med flit.
Med flit, exakt. Det var också det. Ja, men hade han bara, han hade sagt vov och trott att katten var en hund, då hade han ju varit dum.
Alltså. Ja, vid 3 år så.
Men jag tänker att alltså, själva hans min och den kluriga blicken han hade när han sa det, det var, alltså, det var ju det som också var väldigt, väldigt fint med det.
Mm,
men ja, men det är, alltså till exempel så vet jag att Lars Mikael Rattama har ett exempel där då han, jag tror att jag nämner det där också, där han då, han har en dikt som liksom handlar om Trotsky. Alltså Trotsky gör det och Trotsky gör det, men dikten heter Alexandra Kollontaj.
Ja.
Alltså det är också otroligt kul, så här, fruktansvärt kul. Och blir också roligare och roligare ju mer man tänker på det, tycker jag. Alltså, också, alltså det är så... Bland annat är det kul för att det är som så helt liksom kast på något sätt.
Mm. Mm.
Ja, han säger fel.
Men humor är väl väldigt mycket en fråga om kontext. Och jag funderar liksom på vad poesins kontext gör i det.
Ja.
För att det kan väl också lite grann vara en effekt av att man sitter på poesiuppläsningar och så är det så tråkigt. Så publiken väntar bara på en ursäkt att få komma i ett annat sinnesstämning.
Någon säger sperma, bara åh, äntligen. Det är så ett roligt ord så här. Bland alla, jag vet inte.
Men du jobbar ju väldigt mycket konceptuellt också. Att du för in andra texttyper i poesin.
Ja.
Och då uppstår en komisk effekt. Ibland. Jag och Mikaela pratade lite om en dikt här i din senaste diktsamling som du jättegärna får läsa. Som är i den här Min förmåga att ta emot omsorg. Där det är det här personliga brevet.
Ja, just det. Jag läser dikten. Hej Ulf, i natt har du sovit gott. Vi tog upp dig och du hittade själv ut i dagrummet och åt frukost. På eftermiddagen ringde din son och pratade en stund. Han kommer på lördag och tar med sig croissanger som vanligt. Sedan ville du vila och låg i sängen och tittade på tv. Det var spaghetti till middag. På kvällen blev du väldigt ledsen och ville ha stesolid. Skrattar ni nu verkligen? Du somnade 9:00.
Ja, men det är så mörkt.
Ja, det här, när jag läste den här dikten och den som är på sidan innan där, som ju fungerar på liknande sätt, då skrattade jag högt, men det var liksom när man skrattar i någon slags panik. Alltså att det,
ja, men det är liksom en total jag-förlust.
Ja.
Som blir så komisk när du använder ditt eget namn också. Hade det varit så här: hej Bertil, just så det. Hade hela dikten liksom fått en helt annan effekt.
Ja, men jag tänker också, eller för min del, för jag, när jag var yngre så har jag arbetat på äldreboende och, ja, men och sett såna här formulär, liksom, eller det fanns liksom pärmar där det stod hur de boende var som personer eller hade varit som personer. Jag jobbar med dementa. Ja, men och då tänkte jag, efter jag hade läst de här dikterna, så tänkte jag, ja, men något som jag nog aldrig tänkt fullt ut innan, att kunna skriva så om en annan person, det förutsätter på något sätt att man inte fullt ut ser den personen som en människa.
Mm.
Ja, just det.
Ja, men och det blir så tydligt när du placerar dig själv i den positionen.
Mm. Den här dikten är ju, den utgår ju från då att diktjaget, det vill säga den som jag benämner som Ulf här, alltså helt enkelt inte kan tala och inte kan skriva, utan att någon annan skriver åt mig, så att säga. Och sen är det ju också, det är en totalt förallmänligad position. Alltså så här, det är helt alldagliga grejer. Ja, någon är trött och vill sova, någon käkar spagetti. Jag valde också givetvis, ja, vad är det mest allmänna man kan äta? Eller man vill ha, liksom. Och sen blir man ledsen och så. Samtidigt som jag tänker att det sätter fingret på, ja, men liksom äldre omsorgens sätt att helt enkelt göra alla människor till en och samma. Vi kommer liksom förr eller senare allihopa och vara där och käka spagetti till middag och hoppas, typ hoppas att någon tar hand om oss någorlunda. Sådär. Dikten innan då, den utgår ju, det är då som ett brev som jag så att säga har skrivit om hur jag vill bli behandlad när jag hamnar på långvård och inte längre kan prata, som jag också är. Där liksom själva, det är ju liksom en konceptuell dikt eftersom den mer handlar om diktens omständigheter och kontext än själva orden, som också är helt allmän. Till exempel då, så skriver jag då att...
Ja, men kan du inte läsa hela den också?
Ja, det gör jag. Min förmåga att ta emot omsorg. Mina intressen är böcker. Jag är inte allergisk och klappar gärna hundar, katter och kaniner. Ta inte på mig en blöja på dagen. Jag kan kissa själv. Jag tycker om att duscha på helgen och klä mig fint. Jag vill lukta gott ur munnen och vara välrakad. Saker jag gillar. God mat och bra musik. Det är väl ändå ganska bra meningar. Jag ska inte kommentera sina. Andra saker jag gillar. Dillchips och godis. Brittisk lakritskonfekt. Geléhallon. Saker jag är rädd för. Att bli begravd levande. Andra saker jag är rädd för. Stora råttor. Glömma bort mina barn. Kamma mitt hår och sätt på mig tryckavlastande strumpor varje morgon. Låt radion P1 eller P2 vara på. Jag vill gärna ha en öl före middagen. Stark öl och en cigarett efteråt. Om jag ropar efter Helena så var det min fru. Jag hör dåligt, så artikulera tydligt och titta på mig när du pratar. Tala med mig lugnt och snällt om jag blir arg. Saker jag inte gillar. Krig. Närmast anhörig. Vet ej. Saker som gör mig glad. Mamma. Aktiviteter jag vill vara med på. Allsång, blomvattning, dans, handgympa, högläsning, korsord, promenad, träning med boll och ballong. Aktiviteter jag inte vill vara med på. Inga. På natten. Jag föredrar att sova på vänster sida. På dagen. Sätt mig gärna så att jag kan titta ut genom fönstret. Jag tycker om utsikten.
Ja, det blir ju gastkramande. Det börjar ju roligt liksom. Men ju djupare man kommer in i det här varat, desto hemskare blir det.
Det här är ju också en helt allmän bild, tänker jag. Menar, vem gillar inte god mat och bra musik?
Vem tycker inte illa om krig?
Ja, exakt.
Vem vill inte duscha på helgen?
Lukta gott ur munnen.
Typ, alla vill bli omhändertag. Alla vill få ett någorlunda hyggligt omhändertagande. Så det, på ett sätt är det då en helt allmän önskan förmodligen hos nästan alla människor. Samtidigt så är det faktiskt jag. Det är jag. Jag gillar alla de här grejerna. Jag vill gärna ha en öl före middagen. Helena heter min fru och så vidare. Allting är alltså, saker som gör mig glad. Mamma, det var när min son, ni vet, på dagis så där, då fick man en grej och så fick man fylla i en manual. Och så skrev då stod det, saker som gör mig glad. Och så hade då min son skrivit mamma. Och så tänkte jag att det var så himla gulligt. Så jag tänkte, jag plockar in det i dikten sådär. Tänker liksom det sätter ju, det upplöser nästan gränsen mellan, vad ska jag säga, det individuella personliga anslaget och en, ja, jag vet inte, det allmänmänskliga nästan.
Men har du liksom en humoristisk ambition när du skriver poesi?
Jag gillar tanken på att De dikter som jag vill ska vara roliga, eller vill, de dikter som jag har, tänker har en potential att bli roliga, så tänker jag med det ungefär som en slags dramatisk kurva. Att man liksom kommer på en slags idé, eller liksom någon slags klatschig rad eller någonting som är som lite anslående eller som är kul på något sätt. Och så sen så överdriver jag den och gör den roligare och roligare tills det blir för mycket. Mm. Alltså den ska bli äcklig och liksom det ska bli, man ska liksom förstöra skämtet, göra det roliga obehagligt och gärna att man får se någon form av liksom politisk eller allmänmänsklig eller etisk dimension eller en slags motsägelse eller paradox. Och så ska den helst sluta miserabelt, så att säga, i äckel. Jag tänkte mig ungefär som man käkar en chipspåse.
Alltså först, dillchips till exempel.
Just det. Först är det gott. Man tar en tugga. Gott. Mm-hmm. Och så fortsätter man äta. Och så blir det äckligt. Mm-hmm. Äckligt.
Och så lägger man ifrån sig själv lite grann.
Och så äcklas man över sig. Vad fan har jag gjort? Och så, men nästa dag så är man sugen igen. Så jag ska chipspåsens dramaturgi.
Ja. Mm. Det hade ju kunnat bli väldigt effektfullt på en stand-up-scen. Tänker jag också.
Ja.
Att man först liksom drar in publiken i att skratta och så sen gör de äcklade över att de har skrattat åt det här.
Ja, precis. Mm. Och sen ska, alltså, i princip så ska alla skämmas för att de sitter på sån vidrig tillställning och att de är människor. Liksom, jag vill inte vara människa.
Men har du upplevt att du har fått den effekten på poesiuppläsningar?
Oh ja, ja. Ja, det tycker jag. Ja. Det tänker jag händer ganska ofta. Jag hoppas det hur som helst.
Mm.
Handlar det också på något sätt om hur man läser upp dikten? För du läser ju på ett väldigt karaktäristiskt sätt.
Jo, även om man nog... Det är liksom inte avhängigt det, tror jag. Man har, alla poeter eller alla människor har väl sitt idiom eller sin idiolekt i någon mening.
Mm.
Och liksom alla kan inte läsa likadant. Så det går säkert att läsa... Ja, men jag har hört en del dikter också läsas, mina dikter läsas av andra, till exempel på Dagens dikt vet jag, som blev kul på liksom ett helt annat sätt, eller inte ett helt, men ett delvis annorlunda sätt när jag själv läser dikten. Men det har ju med framförandet att göra också.
Hur har ditt eget sätt att läsa dikt tagit form?
För det första hade jag liksom någon slags just oroligt förhållande till poesiuppläsning, framförallt i början. Jag tyckte det var skitjobbigt, alltså verkligen någon slags ångest i förhållande till det, vilket också avslöjade för mig själv, om inte annat, att jag hade liksom ett intresse för det, alltså att det var intressant, det var svårt. Så jag fortsatte att göra det, och jag hade någon slags stil ibland på 90-talet där jag liksom läste dikter som om jag var väldigt upprörd, alltså typ frustrerad liksom. Men jag skrek aldrig. Men sen kommer jag fortfarande ihåg att det var i Malmö på Stadsteatern där på en uppläsning med ganska mycket folk. Där jag plötsligt, helt utan att ha planerat det, liksom började skrika. Och det var så fantastiskt. Det var i mitt livs näst bästa ögonblick efter vov. Det var så här, wow, så här kan jag göra. Det här
vad
är
var det
oerhört.
Du skrek då?
Det var dikten Det panegyriska som finns i Synopsis några år efteråt. Ja, det var liksom vidrigheter, typ.
Och hur reagerar publiken?
Jag vet inte, jag tänker mig, jag brydde mig liksom inte om det riktigt. Jag tänkte mest att det var att jag var så uppfylld av min egen eufori över att det var så spännande. Kanske inte liksom nödvändigtvis för att det var så bra, det vet jag inte, utan att det var att jag hade... Ja, men liksom fått en slags ytterligare stilnivå att kunna ta till. Alltså man kan inte stå och skrika hela tiden. Det funkar inte. Men man kan, att göra det ibland när det funkar, det är väldigt fint att kunna ha med sig. Liksom. Mm.
Jag tänker att humor som element i poesin öppnar också för att andra typer av affekter ska kunna ta plats. Jag tycker att den svenska samtidspoesin, i takt med att poesin håller på att bli mer och mer av en död konstform, skulle jag nästan säga, så liksom slutar den om sig själv och blir väldigt allvarlig och väldigt självmedveten och preciös nästan, och att humorn liksom slår lite hål på den självuppfattningen, och så kan liksom Ja, men också ett raseri välla fram, till exempel.
Ja, just det. Ja. Mm.
Du har ju en väldigt rolig, apropå poesins självdistans, dikt i Brukaren, som jag tycker är en underbar bok, som heter Jag ville vara poet. Mm. Skulle inte du kunna läsa lite ur den för oss också?
Den är så himla lång bara, men det kan jag göra. Jag ville vara poet.
Du får gärna läsa snabbt.
Ja, jag ska göra. Det hade jag tänkt.
Förlåt. Har du börjat regissera uppläsningen?
Ja, det känns bra. Jag ville vara poet. Jag bestämde mig för att jag var poet trots att jag inte kunde skriva dikter. Jag saknade all tänkbar kompetens och talang, men det skulle inte hindra mig. Jag kunde ingenting om varken språk eller litteratur. Jag stavade illa, hade ingen fantasi, hade ingen känsla för rim och rytm och ingenting intressant att skriva om. Mitt liv var ett slöseri på papper. Men jag bestämde mig för att jag skulle göra allt. Jag började gå på poesiuppläsningar och grät häftigt för att dra till mig uppmärksamhet. Jag var den som suckade och skrattade högst och applåderade mest. Jag ansökte om medlemskap i hellokala författarföreningen. Jag gick med i valberedningen. Jag röstade själv alltid med ledningen eller den som jag kunde dra nytta av. Jag låtsades förstå vad alla pratade om trots att det mesta var echauffierat strunt. Jag hittade på nya begrepp och spelade intelligent. Jag odlade polisonger, bar glasögon med fönsterglas och mörka kavajer. Jag varvade mellan att förenkla i överkant och att grovt komplicera allt som var meningsfullt och sant. Jag var överlägsen inför saker som jag var underlägsen. Jag såg till att bli invald i alla styrelser. Jag startade en poesidebatt i månaden. I andras namn skrev jag hyllande inlägg om min egen skarpsynthet. Jag hade aldrig med mig fickplunta under poesiseminarierna, men bjöd aldrig. Det tycker jag talar emot faktiskt. Hur som helst. Jag borde ha bjudit. Det är därför det inte har gått bra. Jag började bära solglasögon inomhus. Jag citerade Rilke, Majakovskij, Breton, Tsetsajeva, Bachmann, Snorre Sturlason, Lorca, Homeros, Ekelöf, Höldrin, Sofokles, Shakespeare, Ovidius, Catullus, Racine, Celan, Mallarmé, Couen, Alberti, César, Barthelm, Pessoa, Sappho, Baudelaire och hävdade att de var på min sida. Det var de och jag mot världen. Jag startade en egen poesifestival där jag krängde plastglas med uselt vin för 30 kronor. Jag skrev andras och tryckte dem som mina egna. Ibland sorterade jag orden i bokstavsordning eller ändrade pronomen och tyckte att allt var mycket påhittigt. Jag varierade huvudbonad mellan keps, basker och slokhatt. Jag inrättade mitt eget poesipris utan prissumma. Jag startade en poesitidskrift. Jag sa till alla medverkande att de skulle få betalt, men jag betalade aldrig. Om någon ringde och klagade låtsades jag lipa och skyllde på Kulturrådet. Jag valde alltid det billigaste och sämsta tryckeriet. På fyllan skrev jag långa artiklar över samtidspoesin som jag aldrig riktigt kunde avsluta. Jag skrävlade ständigt om mitt eget kommande trebandsverk, om det dramatiska första kolonet i Gottfried Benns Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke. Jag blåljög om att jag var världens första twitterpoet, ständigt i framkanten av de nya tekniska landvinningarna, ständigt redo att utforska poesins möjligheter. Jag googlade mitt eget namn en gång per dag. Jag var servil och inställsam mot alla poeter som allmänt ansågs bra. Alla andra glömde jag avsiktligt namnet på eller stavade det fel med flit. Jag bjöd ofta på fest, men alla fick ta med sig eget dricka. Jag fjäskade för sponsorer, men lyckades aldrig få några. Jag erbjöd mig att ta emot pengar och presenter under bordet, men fick aldrig någonting. Jag klagade på skattemyndigheten och kulturministern. Jag började prata mycket tyst för att alla skulle tvingas lyssna på mig. Jag var oförskämd mot alla människor som jag inte hade nytta av. Jag ringde själv upp dagstidningar och frågade om de inte skulle intervjua mig snart. Jag pratade hela tiden om moral och etik. Jag var den som åt mest jordnötter och salta pinnar på alla releasefester. Jag ringde upp kända svenska poeter och låtsades att jag skrev en avhandling om deras författarskap. Jag mejlade utländska poeter och sa att jag höll på att översätta dem. Jag hävdade att jag skulle vara programledare för SVTs kommande poesisatsning. Jag sa att jag höll på att arrangera en poesiturné och hade bokat Globen, Skandinavien och Malmö Arena. Jag sa att den uppföljande utlandsturnén skulle omfatta 3 kontinenter. Jag betecknade mig som poet i telefonkatalogen trots att jag inte kunde skriva dikter. Mitt företag hette Poesi AB trots att jag inte kunde skriva dikter. Mitt korpfotbollslag hette Poesi BK trots att jag inte kunde skriva dikter. Min blogg hette Poesibloggen trots att jag inte kunde skriva dikter. Jag drömde om poesi på nätterna och tänkte på poesi på dagarna. Och till sist hände det jag alltid hade hoppats på, att hela mitt liv, ja faktiskt hela mitt liv, hade förvandlats till dikt.
Alltså det är en poäng att den är så lång, att det bara håller på. Man ser det här poetlivet framför sig. Det är också totalt misär.
Men jag tänker, det liknar ju...
chipspåsen.
Ja, det är också, men alltså, det finns ju människor som inte riktigt är så här, men nästan är så här. Vilket också gör det väldigt roligt. Och också tänkte jag, när jag lyssnade, så tänkte jag att besatthet är väldigt roligt. Alltså, det är roligt med en människa som har en fix idé.
Just det.
Och frånvaro av självdistans.
Ja.
Mm. Men det kanske går in i besattheten.
En fix idé och dådkraft tillsammans, tänker jag, blir roligt.
Jag vet att George Perec skriver någonstans att det finns två sätt att skriva dikt. Det ena är då att man upprättar en regel och så bryter man den. Tänk liksom så här, 1, 2, 3, 4, 5, 7, typ. Det finns ändå en slags liten lätt överraskningseffekt i det. Det alltså, principen, Lina, principen.
Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
Det andra är då att man upprättar en regel som är omöjlig att hålla, men man håller den ändå.
Som i livet en bruksanvisning.
Ja, på sätt och vis. Ja, just det. Men på sätt och vis också som den här dikten. Alltså det är någonting omöjligt i det här att liksom hålla på att beteckna sig själv som poet. Alltså det hela är ju naturligtvis tragiskt. Det är oerhört tragiskt. Och ändå tänker jag att nästan alla poeter som ändå kan liksom har varit i närheten av det. Jag menar också jag själv, tänker jag. Åtminstone, jag menar, jag kan känna igen delvis alla grejer i detta. Mm. Jag menar, vem har inte googlat sitt namn då och då? Det hör liksom till. Eller vem har liksom inte, jag menar, försökt lansera sig själv på något slags subtila sätt? Alltså det ingår i samtidsmänniskans arsenal, så att säga.
Men jag tänker också att det beskriver ett samhälle där ingen, alltså det ordet poesi har blivit helt tomt. Mm. Där det bara finns en idé om det poetiska. Mm. Poesi betyder inte längre någonting.
Louise Glück skriver i en essä att hon tycker inte att man kan kalla sig poet. Man kan kalla sig författare, men man kan inte kalla sig poet. Utan poet är man bara under tiden man skriver sin dikt. Och så sen, när den är skriven, så vet man inte om man någonsin kommer kunna skriva en dikt igen. Och därför ska man inte gå runt och kalla sig poet. Utan det är liksom något man bara är i stunden, i skrivandet.
Jag tycker hon gör det enkla komplicerat och det komplicerade enkelt.
Det är Lyra hånar mot prismotivationen till Glücks Nobelpris.
Nej, jag citerade Jukons dikt.
Jaha.
Vilket råkar vara samma.
Allt är generiskt, jag smälter ihop. Vad fick dig att skriva den här dikten? Minns du det?
Nej, det brukar jag minnas ibland. Jag tror att Barthelm har någon slags kort dikt som delvis är där och liksom nosar i det att man men och så tänkte jag att den här är liksom ofullständig. Det är som att man hittar ett utkast eller en skissartad grej, en idé liksom, och så känner man att man liksom vill fullfölja den. Mm. Så tror jag att det var. Att det var någonting hos Barthelm, vet jag.
Det känns som det finns en sån oerhörd lätthet ibland i ditt skrivande. Alltså att man får känslan av att du bara fått en idé, satt den ner på 10 minuter och skrivit en dikt. Stämmer det?
Ja, ibland är det så faktiskt. Mm. Det är det. Men det är verkligen, verkligen inte alltid så. Mm. Eller så här var det också att jag debuterade 1990. Och kom ändå stadigt med en diktsamling varannat år, hela tiden. Och ett tag så kom det nästan en diktsamling per år, fram till 2011. Och då var det som jag var helt trött på mig själv och inte kom på mer idéer. Liksom. Och det var hemskt, får jag säga. Mm. Och det, på sätt och vis så var det också, jag kan inte bara hålla på så här och hitta på nya konceptuella saker, utan det är bara någon slags rundgång. Jag var väldigt, väldigt trött på mig själv, så jag tänkte att jag måste försöka göra något annat. Och sen så kunde jag ju faktiskt skriva essäer och en roman också, men romanen är ju som en lång dikt egentligen. Mm. Så att jag hittade ju andra saker jag kunde skriva, men sen så en del av de dikterna, ja, men till exempel de här omdömen, några dikter i Jag är ingen mördare som utgår från omdömen som jag hittar på Trustpilot, där jag liksom helt enkelt har bytt ut då ett ord om något annat.
Ja, det är autentiska.
Ja, i princip. Texten. Jag har liksom förbättrat dem sådär. Och en sån grej är ju sådär, jag kom på, vad cool, jag byter ut ordet mot ett annat. Ja, men apropå att säga fel, det är också liksom sådär, ja, men alla fattar att det inte är Dödshjälp AB egentligen, men det är kul ändå att höra det från det hållet. Liksom.
Jag var väldigt nöjd med servicen på Dödshjälp AB. Ja, alltså. Både jag och min fru. Alltså,
morgonhjälpen till min dementa fru. Alltså,
men för du använder ju återkommande något slags allmänt språk, eller vad man ska säga, eller liksom allmänna begrepp, och så vrider du till det lite. Alltså, du har någon dikt i den här diktsamlingen som utgår från alla de här absurda förkortningarna som finns. Och så är det som att det är liksom från födsel till död då, med de här förkortningarna. Att det liksom, de symboliserar som ett helt liv. Men då funderar jag på, när jag läste så funderar jag på, för du är psykolog i grunden.
Ja.
Har du jobbat i den offentliga vården någonting?
Oh ja, jag blev klar psykolog 1995. Och jobbade i psykiatrin till 2005. Och jag var psykolog på akutenheten då, som det hette, på Lillhagen i många år. Det där, psykiatrin är ju verkligen en bekant värld för mig. Sen har jag liksom glädjat ur psykiatrin från 2005 ungefär. Mm. Men just den dikten, det är ju en slags variant då på Tage Danielssons klassiska dikt Livet är kort.
Just det.
Som då börjar med BB, den är från 1968-69 tror jag, BB, och sen slutar det med TV och slut. Och saken är, Tage Danielssons dikt, den är ju bara 5-6 centimeter. Och sen var det att jag läste den här boken De omöjliga av Åsa Moberg, som handlade om psykiatrireformen 25 år, och så skulle jag recensera den boken för Sydsvenska Dagbladet. Och så läste jag den boken, som det är liksom en, ja, ni fattar, en beskrivning av psykiatrin senaste 25 åren. Och i det var så jävla sjukt mycket förkortningar.
Jo, det är det ju.
Och så man tänker bara, herregud vad mycket förkortningar. Det är liksom att man bara vadar i förkortningar. Och så satt jag liksom bara och ringa in dem. Alltså, där det är också så, det är så jävla mänsklig smärta i alla de här psykiatriska diagnoserna också, alla de här, jag menar, bara bokstavsdiagnoserna eller vad som helst, eller LVU, jag menar, fatta smärtan i LVU, eller CIS-hem, alltså det är bara så ohyggligt, som ju är ett sätt naturligtvis att hantera den mänskliga olyckan också. Mm. Och sen kom jag naturligtvis på den enkla, mycket enkla tanken. Tanken ligger nära, eller hur? Jag gör en ny Tage Danielsson dikt. Och den blir mycket grövre och mycket värre och så jävla fruktansvärt hemsk. Liksom.
Den är helt oläslig.
Ja, den går inte att läsa.
För att den är så lång, det är så många akronymer.
Ja. Men jag tänker också att den motsvarar, eller skillnaden mellan de två dikterna då, motsvarar ju någon slags utveckling i samhället där de här förkortningarna tar över mer och mer.
Ja.
Och sen den värsta förkortningen som du har med i dikten också, det är väl S-försök istället för självmordsförsök eller suicidförsök.
Ja.
För då är det så tydligt att man vågar inte säga ordet, man vågar inte säga självmord eller suicid, utan man säger S-försök. Ja, så blir det lite...
S-risk, S-försök. Nej, men jag vet hur det var en kritiker som uppenbarligen inte kände igen Tage Danielsson-referensen. Det trodde jag alla skulle känna igen. Som då tänker att det var... liksom, förutsägbart att liksom låta en människa passera genom så mycket olycka. Det är inte poängen. Poängen är ju att det är en samhällskommentar. Det är det här som har hänt mellan 1969 och 2000. Ja, ni fattar, jag lever på 1900-talet egentligen. Hela jag är en sån anakronism. Det är det som har hänt på 30 år. Och det kommer bli, jag menar innan, alltså BB, och sen kommer då i Tage Danielssons dikt, förmodligen BVC. Mm. Jag menar, innan BB är det åtminstone 3-4 olika andra förkortningar. Kubtest och liksom några neurologiska undersökningar och så vidare.
Mm. Ja, nu lever vi i en tid när till och med poeters namn har blivit akronymer.
Ja, det sägs så.
Hur blev det så? Hur blev det utgång?
Ja, alltså det var inte heller något avsiktligt. Det var, alltså när jag debuterade 1990, då fanns det då en Expressen-journalist som heter Ulf Nilsson, som jag inte ville bli förknippad med av olika skäl, inte minst politiska skäl. Och så tänkte jag att det... Ja, sen råkade jag heta Ulf Karl Olav och tänkte, ja, men jag kör alltihop. Och så blev det så. Och sen så var, ja, men det är ju helt enkelt för långt för att säga. Men jag funderar på att lägga till Pär innan.
Pukon.
Och så dessutom är det ännu mer, alltså ytterligare ett väldigt vanligt namn. Ja. Pär, Ulf, Karl, Olof. Alltså.
Hans Erik Nilsson.
Hen.
Om du ska ha så många som möjligt. Bara vanliga namn.
Jag ska bygga på. Ja, men det måste också bli en bra akronym.
Ja, det är sant.
Hukon. Ja, vi får undvika ytterligare ett kal där i början, tror jag.
Men när blev det akronymen direkt bara på böckerna?
Jag tror att det var 2009, Barndomstolen, där står det Hukon på.
Men... Vad motiverade det valet? Liksom den artistifieringen av din persona?
Alltså dels så tycker jag att det finns någonting funktionellt över det. Alltså det funkar. Det är liksom, alltså det är lite töntigt också, det får jag säga. Men det finns också någonting som gör att man kommer ihåg det. Det är trots allt inte alla som har en fungerande akronym.
Jag är väldigt avundsjuk.
Så. Så det är också någonting på sätt och vis det som har blivit mitt liv, och det är liksom lite rörande också att, alltså, mina fjuttiga initialer liksom är någonting som bara råkade bli någonting sånt. Alltså just det slumpmässiga i det, att det inte var någonting uttänkt, tycker jag finns något mänskligt över.
Det har blivit ett sätt att separera ditt poetjag från ditt övriga jag, märker man när man googlar dig. Att när man söker på Ukon så får man upp vissa träffar, och när man söker på Ulf Karl-Olof Nilsson så får man upp andra saker.
Ja, det kan det säkert vara. Ja, just det. Ja.
Lyra blev chockad när jag kallade dig Ulf. När vi talade med varandra.
Det kändes märkligt. För att jag har ju liksom läst dig sedan jag var tonåring. Och har liksom alltid tänkt på dig som Ukon. Och har liksom kanske aldrig riktigt föreställt mig att du också är en person med ett förnamn. Mm.
Ja, jag är ledsen.
men jag tänkte, jag vill komma tillbaka till psykiatrins språk kort bara. Och berätta en anekdot från psykiatrin som det hade liksom gjort sig perfekt i en av dina dikter.
Ja.
Och det var när vi hade planeringsdag här om året i psykiatrin, så kom det dit två kvinnor från HR.
Mm.
Och så skulle de hålla en föreläsning för oss om hur man talar med varandra. Och det var ju liksom 25 psykologer som de skulle föreläsa för då om hur man talar med varandra. Då var det dels det här då med att man ska tala med jag-budskap, och så dels så hade de med en lista på ord som man inte får använda som kan uppfattas som negativa.
Mm.
Så man får inte använda de orden till sina kollegor. Och då var det ord som nej, inte, men, wow. Alltså så här jättevanliga ord som de tyckte att vi inte skulle använda på arbetsplatsen.
Men. Mm. Alltså konjunktionen män. Ja.
Det är så allt som komplicerar saker, det minsta.
Ja, ja.
Ja. Det är som grunden för ett onyanserat samtal. Man bör inte använda män.
Eller nej, eller inte. Man får inte säga.
Nej.
Jag upplever, man kan ju inte säga jag upplever att jag inte vill det, för att man får inte säga inte. Så, alltså det är jättesvårt. Det är jättesvårt att tala på det här sättet.
Mycket svårt. Men alltså sådana dagar, just planeringsdagar, också när jag jobbade i psykiatrin, det var ett under av liksom poetiskt material.
Det kan jag tänka mig.
Jag vet fortfarande hur jag var på någon slags brandutbildning på onkologen när jag jobbade med cancerpatienter, och så sen sa jag, nej, det är en guldgruva. OH-bild. Så här. Hur bemöter man en människa som brinner? Jag bara,
nej.
Den tar jag. Alltså, lägg på en filt. Men det är också någonting med jag tänker att det finns en slags, alltså i den här liksom juxtaposerandet, bredvid sidställandet av olika utsagor som vi hela tiden stöter på i vår samtid.
Mm.
Alltså som är så, alltså det är liksom, där det inte är roligt i sig, utan att det ena ställs bredvid det andra som gör det så jävla sjukt och absurt.
Mm.
Man tänker liksom snart 20 000 döda i Gaza. Hur klär du din julgran bäst? imorgon, alltså som ju, alltså man stöter ju hela tiden, det är bara att scrolla i vilket sociala medier som helst, och så stöter man på den här, det är klart att det är fullständigt avskyvärt, hela den här liksom utslätandet av det, och samtidigt som det finns ju en slags komisk potential i det.
Mm, mm. Och en skräckinjagande, eller en skräckinjagande, men att man med poesin tvingar människor att stanna upp och se den språkliga verklighet vi faktiskt lever i, som har blivit så naturaliserad, att man inte märker just sådana juxtaposeringar eller skiftningar. Eller så.
Ja.
Mm. Vid något tillfälle när jag som poeten i den här dikten i Brukaren googlade mig själv, så hittade jag en flashback-tråd där olika litteraturkritiker diskuteras, och någon nämner föga förvånande dig, uppskattande Mikaela.
Mm.
Därpå svarar en annan: åh, kan du inte berätta vad du gillar med henne? Jag vet vem det är, men tycker hon verkar lika överskattad som Lyra Ekström Lindbäck och Lydia Sandgren. Det känns som om Ukon har samlat dem alla i en skottkärra och går omkring med dem som ett litet knippe Waldorf-dockor att ha i psykodynamisk terapi. Det kan också vara så att jag inte fattat grejen.
Otroligt.
Fantastiskt ändå.
Ja, vill du att världen bekräfta är så eller liten, förneka?
Alltså, det är svårt att förneka nu. Det hade ju gått att förneka innan vi träffades på det här sättet. Ja, men det kan knappast vara en slump, eller hur? Att, ja, men att vi råkar sitta här och prata och att du läser upp det.
Nej, det är sant. Och jag sitter ju faktiskt på din divan. När vi...
tänk vad det, alltså, det räcker ibland med att man säger så här: oj, vilket sammanträffande. Alltså bara det, vilket sammanträffande. Då är man jävligt nära paranoian.
Mm. Alltså, det finns ju en sån dikt i Brukaren också, där, vad är det är? Så här, jag upptäckte att kaktusen hade blommat och sen råkade ut för en bilolycka.
Just det.
Eller något sånt som kommer igen i olika varianter. Så genom att nämna dem in till varandra så skapas en berättelse automatiskt.
Mm. Så där tycker jag också liksom faktiskt att inte minst psykodynamisk terapi kan liksom fungerar ibland. Mm. Alltså inte minst om man kan sitta liksom och handleda människor eller någon berättar om någon sin egen terapi och så vidare. Så finns det en så här, jag har ju det här relationsmönstret och så vidare och så, men det, och så glider man in liksom på en, alltså en detalj som känns så här helt skev liksom, oerhört liten ofta. Min kaktus blommade samtidigt jungian blir man liksom synkront som jag krockade med en bil liksom. Jag måste fundera över det här. Alltså som ju, på ett sätt är, jag menar, både komiskt och liksom helt idiotiskt, men det är också ett sätt att göra världen väldigt spännande. Det blir mycket mycket större liksom.
Det finns ett samband.
Ja.
Jag läste Inferno förra veckan, Strindbergs Inferno, och den bygger ju helt på den tanken att allt som händer honom har en mening, hur hans örngott ser ut när han kommer in i sitt rum efter att någon, då han bor på något pensionat, har bäddat sängen. Det är ett tecken. Vad örngottet liknar är då ett tecken. Och de andra på pensionatet får brev som ligger framme, och då ser han, då tolkar han liksom namnen på de som har skickat breven och ser det som meddelanden riktade till honom. Men det tycker jag också är något, alltså det är ju ett sätt att tänka som, förutom att det blir spännande, så blir det också roligt på något sätt, för att det är så knäppt.
För det här tänker jag, det är, jag vet att Ola Sigurdsson har skrivit liksom en trilogi om humor, och där gör han en åtskillnad mellan det jag, om jag minns rätt där, menar instrumentell humor och existentiell. Jag menar, instrumentell, förstår ni, det är liksom där man med olika retoriska trick framkallar humor, till exempel som Göteborgsvitsen eller som Freud pratar om, med ljudlikheter och annat och liksom så här. Och så blir det då en lustvinst i det, som Freud skulle säga. Det andra är ju då den existentiella humorn, där personer inte har för avsikt att vitsa, men hela deras existens gör att det finns något komiskt över det. Sigurdssons exempel är då heliga dårar i Ryssland. Jag vet till exempel, det finns något skyddshelgon, en kvinna, Leningrads skyddshelgon, typ 1700-1800-tal, vars make dog och som då iklädde sig hans gröna och röda militäruniform och gick omkring i de kläderna tills liksom de trasade sönder i trådar liksom så här. Och där hon då också kunde med handpåläggning och grejer bota människor. Och det är någonting kring vissa vilsna existenser, till exempel paranoiken, om man ändå tänker Inferno som en slags paranoians princip så där. Eller för övrigt då den här boken om paranoia som jag gav ut 2022, om Man of Street. Där, alltså, Man of Street är ju då en verklig människa som bott och levt i Göteborg, som hade ett tryckeri i samma hus som Fiskekrogen och som skriver då sin självbiografi som jag analyserar och Gunnar D. Hansson har skrivit förord till. Och där Man of Street, han är liksom inte knallparanoid i början, men han blir det, och han är väldigt rolig i texten i början, men sen under tiden han blir mer och mer paranoid så förlorar han liksom sin förmåga att vitsa instrumentellt, kan man säga. Men blir ju en figur som folk skrattar åt och gör helt sjuka grejer. Han skriver brev till ministrar och ASEAs vd och hoppas på svar och så vidare. Och det finns ju, det är som bara oerhört tragiskt. Han skriver brev då till, han tror att han ska få Nobels fredspris. Han är helt besatt av att få Nobels fredspris. Och han får ångest varenda år de ska dela ut fredspriset. För han hoppas att han ska få det. Och han är livrädd också att han ska få det. För han liksom, hur skulle det gå? Så här. Men då löser han det genom att själv skriva ett brev till Nobelpriskommittén. Och tacka nej i förväg. Fattar, så här, som är så jävla tragiskt. Så här. Men det är liksom en punkt där då han har förlorat sin instrumentella förmåga till humor, men blivit liksom existentiellt humoristisk. Så att säga.
Har det hänt dig på något sätt någon gång?
Ja. Vadå, att han har blivit spritt språngande galen?
Nej, så här, jo, men händer inte det hos alla
man, ibland? Man upptäcker att man är existentiellt rolig.
Ja.
Men jag tänker att det är väl det som humorn ligger i lite, att man kan också känna igen sig, till exempel när Strindberg då, ja, men han flyttar in på något nytt hotellrum och så tittar han ut genom fönstret och då ser han att fönstret på andra sidan är från en toalett och så sen så inser han att det kan ju inte stämma, men att det är 100 toaletter som man har utsikt från sitt fönster. Och dessutom så ligger det då i själva byggnaden, in till hans rum, så ligger det en toalett. Och enbart för att irritera honom så är det en ung pojke som använder den toaletten.
Många toaletter.
Ja, men jag är lite prinsessan på ärten och jag kan känna igen mig väldigt mycket i det att, men det där gör ju den där människan enbart för att irritera mig, fastän det ju är något som personen förmodligen måste göra.
Ja.
Och att det blir väl det roliga, att alla människor kan ju drabbas av korta stunder av storhetsvansinne eller paranoia och som man sen lyckas glida ur.
Absolut, absolut. Och det är någonting kring, alltså, den existentiella, alltså övergången till det existentiella har ju på sätt och vis att göra med att, alltså, den här självironin eller självkritiken eller självreflekterandet liksom upphör. Alltså man är i någonting och man kan liksom inte släppa det. Sen kan det ju vara precis, alltså, jag menar, vem har inte det? Vem har liksom inte på sätt och vis betraktat sig själv utifrån ibland och tänka, herregud, nu är jag, vilken jävla tönt jag är. Liksom. Mm. Och nu ser jag det. Men det är också någonting, det säger också någonting, tror jag, om dikt, där en viss typ av dikt inte är instrumentellt rolig, men hela projektet är liksom roligt i sig, för att det är liksom så överdrivet. Ja, men besatt på sätt och vis, som vi var inne på i början också. Man är liksom besatt av en grej, och det är som helt sjukt att skriva liksom en 400 sidor lång bok om skor som Nathalie Cantin har gjort. Det handlar bara om skor, chaussyr. Liksom så här. Nej, den är inte 400 sidor, men det är en hel bok om skor.
Vad händer i den?
Nej, det är bara olika liksom, hon har kommit på sentenser, utsagor om skor. Ja. En del är väldigt kul, men det är också något som är väldigt kul i själva projektet.
Mm.
Vad ska din bok handla? Ja, om skor. Mm. Så, ja.
För jag har faktiskt med mig en sån bok. Den är väl inte regelrätt poesi, men den är skriven av en poet som heter Ivar Konradsson. En numera ganska bortglömd poet, levde 1884 till 1968. Och var en av modernismens föregångare i svensk poesi, står det här, genom tre diktsamlingar. Och sen så försvann han från offentligheten. Efter 20 års tystnad utgav Ivar Konradsson under initialerna ICN första upplagan av den lilla säregna boken Om djur och om människan och djurvärlden. Och den har då undertiteln Huvudsakligen om en liten och inställsam rovlysten, om det skydd den får hos människorna, om kelandet med den. Och det är då en kanske, ja, men knappt 100-sidig bok, ja, 92 sidor hatskrift mot katten. Han hatar katter.
Ja.
Så hela boken, som är, ja, men i ganska lyrisk stil, handlar bara om hur hemska katter är.
Har du något utdrag? Man blir väldigt nyfiken.
Ja, jag kan nog hitta något.
Jag har en vän som är bisexuell men som knappt klarar av att dejta kvinnor, för hon säger att de alla har katt. Alla lesbiska kvinnor har katt. Och hon tål inte katter överhuvudtaget, så jag skulle vilja kunna ge henne någonting.
Men jag tror det var så det började för Ivar Konradsson också. När jag sökte information om den här boken så är det att han var förälskad i en kvinna som hade en katt som hon hade en nära relation med.
Ja, man blir väldigt indragen i intimitet med ett djur.
Så här.
Ihop med någon som har husdjur.
Den är så ful, kattens uppsyn, som en ond dröm. Stora oformliga ögon i ett runt anlete, de ondaste ögon som skapats i djurens värld. Därunder den lilla sliskiga nosen och den fånigt svängda läppen. så dum den också ser ut, hur motbjudande detta kvava gap, osunt som det verkar, med simpla själlösa linjer och vassa små tänder, åt sidorna sticka långa stela hår ut ur skinnet, så platt den kan te sig, denna uppsyn. Vad för skuggor och dagrar och linjer här? Endast ögonen stela och lömska ljus, och den torra pälsen, osmaklig och ful i färgen, verklig utskottsvara.
Jag vet att Per Törn har ju typ 36 skäl att hata Eiffeltornet. Mm. Alltså han hatar Eiffeltornet. Jag vet att jag har ju också i brukaren är det väl så har jag någon slags hatskrifter mot och berget. Jag hatar berg, sjön, torget, skogen och något annat.
Och så bara, ganska mycket.
Ja, det var,
är det uppriktigt menat?
Jag vet att det var en dansk konstutställning som skulle handla om då berg, skog, sjö och så vidare. Så bara, kan du skriva någon dikt om det? Då tänkte jag, ja det ska jag göra. Så sen så kom jag bara på det att jag skulle hata det ordentligt. Jag läser nog det. Mm. Fem platser. Berget. Berg är tråkiga och snobbiga. De sticker upp och tycker att de är bättre än alla andra och ska imponera och låtsas vara märkvärdiga. Men det är de inte. Berg ska hålla på och mäta vem som är högst hela tiden. Det tycker jag är omoget. Jag minns första gången jag såg ett berg. Blä! Jag tyckte det var fånigt. För det första är de jobbiga att klättra upp på och dessutom är utsikt överskattat. Sjön. Lite vatten i en grop. Jag förstår inte att det ska vara så himla tjusigt. Sjöar luktar unket av stillastående vatten och drar till sig insekter. Jag tycker att de är ofräscha och dessutom mycket tråkigare än hav. Hav har åtminstone ordentliga vågor. Förresten är det värdelöst att bada. Det är bättre att vara torr. Och så vidare.
Mm. Det är ganska roligt det här med att trolla när man får sådana uppdrag. När man blir inbjuden som en dekorativ poet i något sammanhang. För ja. Att liksom stärka hur viktigt det är med berg och sjöar till exempel. Och att de porträtteras.
Ja. Det där är också, för en del idéer skulle man ju förmodligen aldrig få. Jag skulle typ aldrig själv komma på att jag skulle skriva en dikt om berg.
Nej.
Men sen så, ja, kan du skriva en dikt om berg? Ja, varför inte? Och, så, och det är väl på sätt och vis att just jag menar, ställas in för de oförutsägbara uppdragen som man helt enkelt inte skulle kunna tänka ut själv.
Men jag tänker på de här kommunpoeterna som det var diskussion om för ett tag sedan. Att så här, hur skulle man kunna skriva effektiv kommunpoesi? Vem skulle man rekrytera till det? Linn Hansén har ju skrivit väldigt roligt.
Ja.
Man skulle verkligen vilja se henne som en Göteborgs kommunpoet.
Ja, ja.
Men frågan är om hon hade kunnat göra det på beställning.
Nej, men precis. Då vem hade kunnat annat? Göra det?
Alltså en del personer tänker jag är otroligt bra att liksom göra någonting på sätt och vis kreativt av själva den frågan. Det är ju också det här med dikt. Det säger ju ganska mycket, tänker jag, om någonting kring konceptuell poesi. Att det liksom inte är så att säga vad som står i dikten och nästan inte ens hur den är skriven utan liksom varifrån det talas.
Mm.
Alltså var kommer talet ifrån? Att det kan vara något liksom oväntat med det.
Mm.
Och där då ja, man skulle kunna tänka sig liksom att låta Göteborg tala. Alltså vem för ordet? Jag kommer på det att låta Bergsjön talar mot och låter Bergsjön gå i dialog med något annat sådär.
Mm. Ja, alltså vi lever ju också i en tid där allt mer talat ord har blivit text som finns tillgänglig för oss. Alltså allt är hypertext. Det jobbade jag med jättemycket när jag skrev Leviaten. Att helt olikartade utsagor finns bara sekunder ifrån ens eget dokument hela tiden. Man kan liksom bara växa det okontrollerbart och föra in alla möjliga andra röster. Copy-paste liksom. Helt enkelt, men också oändlösa forumdiskussioner och sådär. Egentligen så borde ju poesin blomstra av det här, men det har den inte riktigt gjort.
Nej, jag vet inte. Är det många som arbetar med collage eller med konceptdikt på det sättet? Eller med copy-paste eller med Google och så vidare. Det är det väl inte riktigt, va?
Nej, nej, jag tror inte.
Jag tycker att det var mer på OEIs tid. Ja, ja. Ja, för, ja, för vissa på 70-talet också, absolut. Mm. Men inte riktigt nu.
Nej. Nej, det är snarare som om idén om den egna rösten och de egna erfarenheterna har blivit viktigare än någonsin.
Ja, ja, verkligen.
Ja, men det är klart att det finns. Men nej, inte i den utsträckningen som jag tror att det fanns åtminstone för ja, men 15 år sedan eller 20 år sedan.
Nej.
Det är väl också när, liksom, när någonting är nytt. Jag menar, hur fräscht känns det liksom att, att oj, det finns cut-up-maskiner på nätet. Wow, ja, men jag kanske ska liksom, jag smashar igenom en text eller två och kolla vad som händer. Mm. Alltså, det gör man kanske. Alltså.
Nej, själva greppet i sig är ju inte nödvändigtvis så intressant eller roligt. Men när man, som du till exempel, har arbetat med konceptpoesi väldigt mycket och länge, då blir ju det bara ens penna för alla möjliga typer av uppslag och idéer. Det är inte greppet i sig som du ställer i fokus ofta när du skriver.
Det var på sätt och vis det som var mitt problem 2011, och det är väl förvisso mitt problem nu också, att jag behöver nya idéer. Alltså det är så här, det går inte. Jag menar, jag har kört texter genom cut-up-maskiner och försökt laborera med sådana saker. Jag har gjort massa andra saker. Jag har gjort en homofon översättning av Bibeln. Jag kan liksom inte göra en homofon översättning av Iliaden heller. Alltså det är liksom, det går inte. Utan liksom det måste komma någonting annat eller någonting nytt. Det är någonting med hur en ny genre eller ett nytt medium eller ett nytt sätt att tänka, att det ändå sitter ihop. Någonting nytt dyker upp och då vill man kolla vad det finns för eventuella poetiska möjligheter med det. Det är ju slående också att det blir förvånansvärt bra. Det skriver ju Harold Bloom om, vet jag. Alltså typ så här, det är konstigt att när man kom på liksom teaterkonsten, det är liksom enormt bra teater. Liksom, Sofokles är bra liksom. Ja. Och när man, jag vet inte, romanerna, de första romanerna är oerhört bra. Liksom, så här.
Var befinner du dig i ditt författarskap nu, skulle du säga?
Nu, jag tänkte att jag ska skriva dikter. Jag har också fått, jag har ju översatt ganska mycket Emily Dickinson med Jenny Tunedal här. Och för mig har det varit ett sätt att börja läsa dikt igen. Och som ni alla vet så blir man ju, man får ju någon slags begär i förhållande till det man håller på med. Så jag läser mycket dikt. Och jag har helt enkelt tänkt att jag ska skriva en diktsamling till. Och den, jag har någon slags idé om vad det ska gå ut på. Och att jag ska försöka använda mig av lika delar, någon form av typ stenskrift, alltså gamla sätt att skriva ord, plus att jag ska försöka använda mig, jag har någon slags idé där om att ställa vissa frågor till ChatGPT, att helt enkelt skriva ord på andra sätt. Och då, för, jag vet, det här är mycket löst, men det är som en slags blandning av någonting gammalt, ja, gamla svenska dikter liksom, och AI typ, men det är på ett mycket löst stadium.
Det låter spännande. Blir det roligt?
Som jag sa tidigare, det får aldrig börja med utgångspunkt att nu ska jag skriva en rolig diktsamling. Nej, det ska bli en hemsk diktsamling. Det är hemska tider också. Det känns nästan omoraliskt här att sitta och prata om humor i dessa kolsvarta, vidriga, avskyvärda tider. Mm. Vi borde skämmas faktiskt.
Och med de orden
kanske ska sluta.
Jag känner inte för att prata vidare efter det här. Gör du det, Mikaela?
Nej, men vi sätter punkt där. Tack så jättemycket för att du har varit med i vår podcast Ukon.
Tack så Ulf. Mycket.
Och tack så mycket till alla som har lyssnat.
Tack, och ni kan prenumerera på Gästabudet om ni vill, om ni går in på gastabudet.com och klickar på fliken prenumerera.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.